Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för ditt levande ord. Herre, öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, ni ser att det står: vem var Titus? Och jag tänkte, alla har väl järnkoll här på vem Titus var. Ja, just det. Han dyker upp lite grann här och där i Nya Testamentet. Men liksom, vad var det här nu då? Och ni ser en karta. Medelhavsområdet. Viktiga städer som Jerusalem och Antiochia. Antiochia, södra Turkiet, sydöstra. Kreta, en stor grekisk ö. Och så har ni där 6 stycken platser i Grekland. Jaha, har Titus varit där, tro? Ja, vi ska se. Ja, den här Titus får vi veta. Han kom till tro på Kristus genom Paulus. Det verkar så i alla fall. Paulus skrev ju ett brev till Titus som heter Brevet till Titus, överraskande nog. Så här står det i den 4:e versen: till Titus, mitt äkta barn i vår gemensamma tro. Jaha, så han beskrev Titus som sitt äkta barn. Säkerligen är det Paulus som har lett Titus till tro. Var då någonstans? Ja, sannolikt i Antiochia. Vi får veta att Titus var grek i Galaterbrevet 2 och 3. Så han var inte jude. Nej, han var grek. Och första gången vi får någon nys om den här Titus, då kommer han med Paulus och Barnabas ner till Jerusalem från just Antiochia. Så vi antar att han är från den regionen, fast vi vet ju inte egentligen. Han var nämligen med Paulus på det här apostlamötet som vi läser om i Apostlagärningarna 15, och det här är år 49. Och det står om det här apostlamötet att Titus var med, Galaterbrevet 2:1-5. Vi möter honom också lite senare, år 57. Paulus är ute på sin tredje missionsresa. Han har kommit från Efesus som ligger där i västra Turkiet. Och så har han kommit upp till Makedonien. Makedonien är norra Grekland. Och det är här Filippi, Thessalonika och Berea ligger. Ni ser där 1, 2, 3 på kartan. Där uppe var Paulus. Och Titus kommer dit, och han kommer från Korint faktiskt. I andra Korintierbrevet 7:5-7. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro. Vi var trängda på alla sätt, utifrån av konflikter och inifrån av oro. Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom att Titus kom. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom trösten han fått hos er. Han berättade för oss om er längtan och er klagan och er iver för mitt bästa. Och då gladde jag mig ännu mer. Jaha. Så Titus har varit nere i Korint, i 5:an där på kartan. Och så har han kommit upp till Makedonien. Vi vet inte exakt var han är. Han är i någon av de här 3 städerna där uppe. Jag gissar på Filippi. Thessalonika var svårt för Paulus att vara i faktiskt. Han och Silas hade måste fly från Thessalonika mitt i natten. Och då flydde de till Berea. Och det gick jättebra i början, men sen så fick Paulus fly vidare till Aten, kom han faktiskt. Men i alla fall, han kommer upp där i Makedonien. Vad har han gjort nere i Korint, Titus? Jo, han har börjat en insamling. Samla in pengar. Paulus hade ett jätteprojekt på gång där alla de här församlingarna skulle vara med i en insamling till de troende i Jerusalem. Så det är vad han höll på med där nere i Korint. Att hjälpa församlingen att komma igång med den här insamlingen. Sen skickades han tillbaka från Makedonien till Korint igen. Och det är det 8:e kapitlet av andra Korinthierbrevet, vers 23. Titus är min vän och medarbetare hos er. Och våra andra bröder är församlingarnas sändebud till Kristi ära. Ja. Så han är alltså en vän till Paulus och han är en medarbetare till Paulus. Han är med, så att säga, på Paulus tid. Och det är ett gäng som kommer med Titus nu ner till Korint. Och det här gänget, de är representanter för olika församlingar. Vad har de där att göra? Ja, alltså det är så här att de samlar in pengar, va? Och varje församling som ger en stor gåva nu till församlingen i Jerusalem får skicka delegater. Och de här delegaterna, de ska se till att just deras gåva överlämnas på rätt sätt till församlingen i Jerusalem. Så det är inte så att de slänger en jättestor klumpsumma på Paulus och sen åker han till Jerusalem och överlämnar den här. Nej, de har järnkoll på alltihopa. Det kommer alltså en delegat från varje församling som åker med hela vägen till Jerusalem. Det är alltså sådana här representanter som kommer med Titus ner till Korint. Året är 57 efter Kristus. Men så skuttar vi framåt. Vi möter honom igen. Nu är ungefär 65 efter Kristus. Och då har han lämnats på Kreta. Jaha. Paulus har varit på Kreta på, vi tror, den fjärde missionsresa som inte står om i apostlagärningarna. Och arbetat där. Och sen han åkt därifrån så har han lämnat Titus, hans medarbetare som han litar jättemycket på. Och så här står det i Titus brev kapitel 1 vers 5. Jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. Okej, så det var helt nya församlingar på Kreta efter att Paulus har varit där. Titus lämnades kvar och hans jobb var att få lite ordning på de här församlingarna och tillsätta äldste i varje församling. Det var det han höll på med när han fick det här brevet från Paulus. Ja, så står det i Nikopolis där, ser ni också, nummer 6. Greklands västkust. Okej. Den kommer in också i det här. Titus skulle komma till Paulus i Nikopolis cirka år 66. Och det är slutet av Titusbrevet. Vi läser så här i Titus 3:12. När jag sänder Artemas och Tychicus till dig, skynda dig då att komma till mig i Nikopolis. Jag har bestämt mig för att stanna där över vintern. Jaha, han skriver kanske till och med Titusbrevet från Nikopolis. Jag tror det. Han har bestämt sig för att stanna där över vintern och han vill hemskt gärna att Titus ska komma. Så han skickar två stycken, Artemas och Tychicus, och tydligen ska de avlösa Titus och fortsätta liksom i församlingarna där på Kreta. Och när de kommer, ja, då ska Titus ta första båt, så att säga, till Nikopolis från Kreta till Nikopolis. Och ni vet ju att Margareta och jag var där och tittade på allt det här i april i år. Och vi var ju förstås uppe i Makedonien och Filippi, Thessalonika, Berea, tre städer där uppe i Makedonien. Och det här är Filippi. Och på det här torget så piskades Paulus och Silas och kastades i fängelse. Och fängelset skakade mitt i natten när Paulus och Silas satt där och lovsjung Herren i fängelset. Så skakades hela platsen och fängelsedörrarna öppnades. Och det här ledde till att fångvaktaren och hela hans familj kom till tro på Jesus Kristus. Filippi var också den första staden i Europa som Paulus kom till. Han har ju varit nere i Troas, västra Turkiet, och sett en syn av en makedonisk man. Kom över och hjälp oss! Och så hade de satt sig och åkte iväg dit. Det var Paulus, det var Silas, Timoteus, och så hade de plockat upp Lukas på vägen. De här fyra kommer till Filippi och där grundas en församling. Och där blir också det första dopet vi läser om i Europa. Det var Lydia och hennes familj, de som hörde till hennes hus. De döptes där i Filippi. Och det rinner en liten flod alldeles utanför. Man kan se ganska exakt var de var och var hon döptes. Mycket intressant. Och så hade vi då Thessaloniki, eller Thessalonika. Här grundades en församling. Paulus och Silas kunde inte vara där så länge. Därför att judarna blev jättearga på dem. De var där kanske bara en månad i Thessalonika. Och sen så tvingades de fly. De flydde på natten. Och de flydde faktiskt vidare till Berea. Men här är ju synagogan i Berea. Och den är från 1800-talet. Men synagogan var viktig i Berea. Där fanns det judar. De tog emot Paulus och Silas. De lyssnade på undervisningen. Och de forskade, står det, i skrifterna för att ta reda på om det verkligen stämde det som Paulus undervisade om. Men så kom ju då judarna från Thessalonika ner. De fick höra att Paulus höll på att undervisa i Berea. Då kom ju ett gäng ner och så var det så mycket problem. Så de fick skicka iväg Paulus ensam ner till Aten. Medan Silas och Timoteus fick vara kvar där uppe. Lukas då, ja, han blev troligtvis kvar i Filippi som vi fattade när vi läser Apostlagärningarna. Och sen kom ju Paulus från Aten ner till Korint. Och här var han 1,5 år. För Jesus uppenbarade sig för Paulus och sa: du ska stanna kvar här. Jag har många människor i den här staden. Och det står att han stannade 1,5 år i Korint. Härifrån skriver han sina första brev som vi har i Nya testamentet. Det är första och andra Thessalonikerbrevet. Han kommer till Korint första gången. Då är det år 51. Och här grundades förstås en församling. Och många människor kom till tro som Jesus hade sagt. Nikopolis då? Ja, det är därifrån han sannolikt skriver det här brevet. Det var en väldigt stor stad, upptäckte vi när vi var där nu i april. En stor ruinstad kan man säga. Här ser ni ju teatern där i Nikopolis. Och vi kommer till en text i Titusbrevet som vi ska titta på idag. Kapitel 2, vers 11-14, om man tänker, men hur har Paulus, eller Gud får vi väl säga då, burit sig åt att formulera det kristna livet på 4 verser? Grattis, försök själv. Och du. Okej, vi läser. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Wow, vilken text. Den är liksom packad på något konstigt sätt. Guds nåd uppenbarades till frälsning för alla människor. Nåd är någonting som Gud ger oss människor, men vi förtjänar det inte alls. Inte alls. Det är något som Gud ger. När uppenbarades den? Ja, det är klart, den uppenbarades på något sätt i Jesus. Gud blev människa i Jesus Kristus. Hela Johannes evangeliet börjar så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet är Jesus. Gud blir människa. Vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Oj. Så nåden har uppenbarats. Den har uppenbarats i en person. I Jesus Kristus. I 17:e versen läser vi. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Nåden uppenbarades i Jesus Kristus, och när du tog emot Guds nåd, då tog du emot Jesus Kristus. Du fick en personlig relation med Gud, och du blev en efterföljare till Jesus Kristus. Ja, den här nåden är lite speciell. För att Paulus säger till Titus här nu då. Nåden, den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Aha, hur då? Nåden är kopplad till Jesus Kristus. Och när du känner Gud, lever med Gud och en efterföljare till Jesus Kristus, då är det ganska klockrent att man säger nej till ogudaktighet. Alltså, för var finns den efterföljaren till Jesus Kristus som säger, jag är efterföljare till Jesus Kristus, men jag lever i ogudaktighet och världsliga begär. Det går inte. Det är totalt omöjligt att vara en efterföljare till Jesus och leva i ogudaktighet och världsliga begär. Det funkar inte. Så den här nåden, den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och begär. Säger vi ja till något annat då? Ja, den här nåden, säger Paulus, fostrar oss att säga ja till rättfärdighet och Guds fruktan. Ja, men det kan ju vara möjligt om man lär känna Gud genom den här nåden och en efterföljare till Jesus Kristus. Ja, men det verkar ju klockrent då att man säger ja till rättfärdighet och till Guds fruktan. Det är ju inte så konstigt. Och hur lever vi då? Ja, vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Står det någonstans i Bibeln att Jesus är Gud? Ja, det står ju där i Johannes första kapitel. Här står det klockrent också. Vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Och församlingen som lever med honom och efterföljare till Jesus väntar på att han ska komma tillbaka. Han kan komma i vår generation faktiskt. Han kan komma imorgon om han vill. Välkommen, Herre Jesus Kristus. Här är ett folk som väntar på att du ska komma tillbaka. Och så säger han någonting i den 14:e versen. Han, Jesus alltså, har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet. Jaha. Har Jesus friköpt oss från all laglöshet? Ja, visst, det har med Guds lag att göra. Men laglöshet har ju också med ett sätt att leva. Man tittar på Sverige och säger okej, det är ganska laglöst. Eller vad säger ni? Okej. Han har friköpt oss. Ja, på den tiden så fanns det slavar. Och slavar kunde friköpas. Man fick alltså köpa slaven fri. Ja, det förutsätter ju på något sätt att vi var slavar. Eller? Slavar under synden. Kan det vara så? Ja. Vad sa Jesus egentligen? I 8:e kapitlet av Johannes, vers 34. Jesus svarade, jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Ja, alltså pröva att leva en månad. Det är ganska generöst. Utan att synda. Går det bra? Om synd är allting som vi gör som är fel. Allt vi säger som är fel. Allt vi tänker som är fel. Och allting som Gud sa att vi skulle göra men vi struntar i det. Allt det här är synd. Ja. Har vi problem med den här synden? Ja, absolut. Och Jesus säger, var och en som lever i det här är slav till synden. Stämmer det med Titus? Ja, vad säger Paulus i Titus 3:3? Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Ja, behövde friköpas. Okej, man friköpte någon, då betalar man ju en ganska stor summa pengar för att sätta en slav fri. Har Jesus friköpt oss? Ja, det står ju här, vi läste det. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet. Han har alltså betalat med sitt liv. Han har inte betalat med pengar. Vad sa Petrus? Petrus 1:18. Första Petrus 1:18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Jesus har friköpt oss, men han betalade det högsta pris som någonsin kan betalas. Han betalade med sitt eget liv för dig och mig. Friköpa oss från laglöshet. För vad då? Vad ska vi göra då? Ja, fortsätter Paulus. För att rena åt sig ett eget folk. Är vi Jesu folk, vi som sitter här? Vill han att vi ska vara ett rent folk? Han har friköpt oss från laglöshet och renar åt sig ett folk. Ett rent folk ville Jesus ha. Ett folk som sa nej till ogudaktighet och begär. Ett folk som sa ja till rättfärdighet och gudsfruktan. Jesus renar ett folk. Vad ska det här folket göra då? Ja, han renar åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Jaha, är det det vi ska hålla på med som Guds folk? Göra goda gärningar. Vi som känner Gud, vi som är efterföljare till Jesus Kristus, ska vi hålla på att göra goda gärningar. Är det någon som känner Guds behov av Guds hjälp här i närheten? Alla känner vi det behovet. Vi behöver den helige ande. Paulus skriver Titusbrevet, han fortsätter här och i tredje kapitlet, vers 4-8. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Hur frälste Jesus dig? Hur frälste Gud dig? Inte på grund av dina goda gärningar, utan på grund av sin barmhärtighet. På grund av sin nåd som uppenbarades i Jesus Kristus. Han som var full av nåd och sanning. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Okej, okay. Så vi är födda på nytt i den helige ande. Vi är förnyade i anden. Anden har han rikligt utgjutit över oss. Varför då? Vad är målet? För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Ja, här har vi det kristna livet. Typ, lev som en kristen. Fyra verser. De är med innehåll. Här har vi fått möta Guds nåd som uppenbarades till frälsning för alla människor. Uppenbarades i Jesus Kristus. Vi lärde känna Gud. Vi blev efterföljare till Jesus. Den här nåden, den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och begär. Därför att vi är efterföljare till Jesus. Guds nåd fostrar oss till att säga ja till rättfärdighet och Guds fruktan. Därför att vi är efterföljare till Jesus Kristus. Han som var full av nåd och sanning. Och när vi lever här så väntar vi på att vår store Gud och frälsare Jesus ska komma tillbaka. Kom Jesus. Han friköpte oss från laglöshet genom att offra sig själv. Betala med sitt eget liv. Istället för laglösheten, han renar oss som ett folk. Han renar sitt folk. Han vill att vi ska vara ett rent folk. Ett folk som gör goda gärningar. Gör gott. Jesus, då, står det om, han gick omkring och gjorde gott. Och botade människor. Vi är efterföljare till Jesus. Vi gör gott där vi går fram. Goda gärningar. Och i detta behöver vi Gud. Förnyelse i den heliga ande. Som Gud rikligt har utgjutit över oss i Jesus Kristus. Här har ni det kristna livet. Vill ni ha det? Kanske. Det var inga på kanske. Okej. Då ber vi tillsammans. Tack Herre för nåden som har uppenbarats i dig, Jesus Kristus. Tack att vi får vara dina efterföljare och säga nej till ogudaktighet och begär och säga ja till rättfärdighet och Guds fruktan. Tack Jesus att du ska komma tillbaka. Kan vara idag, vi vet det. Kom Herre Jesus. Tack Herre Jesus att det är du som har friköpt oss. Från slaveri under synden. Från laglösheten. Vi tackar dig för att du betalade det högsta tänkbara pris för oss. Tack att vi som dina efterföljare får vara ditt rena folk. Ett folk som lever i gemenskap med dig. Fyll oss, o Gud, med din ande idag. Herre, vi kan inte stå och göra massa goda gärningar utan dig, Herre. Så fyll oss, o Gud, med din ande. Förnya oss i anden. Utgjut din ande rikligt över oss. Och att vi i sanning får vara dina efterföljare. I Jesu Kristi namn. Amen.